sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hallå där,
hallå där.
Hallå, hallå.
Ja, hur är läget? Välkommen till This is 40 allihopa.
Det här är Karin Bastin.
Ja, det här är Isabel Norsen.
Hur mår du?
Ja, men bra. Hur mår du själv? Du ser jäkligt bra ut efter operationen, måste jag säga.
Men jag känner mig faktiskt jättepigg. Det är dag... Jag måste tänka. Torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag. Det är dag 5 eller 6 idag, va? Sen operationen och... Ja, det känns jättebra. Det är lite obehagligt med stygn och tejp som kliar, men har faktiskt inte haft ont överhuvudtaget.
Nej, det är ju skönt. Mm. Det ser väldigt bra ut.
Mm. Ja, men det känns, och det sjuka är faktiskt, nu kanske jag låter sig lite för lyrisk kring det här med plastikoperationer. När vi pratade förra veckan så berättade jag att jag skulle göra under ögonlocksoperationen. Men när jag väl var hos den här kirurgen på morgonen så hade jag ju också bestämt att jag skulle prata med honom om överlocken, om det var någon idé att ta någonting på dem också.
Ja.
Och då tyckte han att det var en bra idé för att jag hade ganska mycket överhäng där. Och faktum är att jag känner bara liksom det lilla som togs ovanpå överlocken gör att jag känner mig mycket piggare. Det är faktiskt rätt sjukt.
Ja, men typ som att det har hängt där som har gjort dig trött eller vadå?
Kanske. Ja, du vet att jag alltid klagar på att jag är trött och så. Det är klart att inte det har att göra med huden på mina ögonlock. Men det är liksom en känsla. När man har så här påsar under ögonen och lite hängande ögonlock. Att man kanske faktiskt känner sig tröttare än vad man är.
Ja, men det måste ju Botox göra bra till i så fall. Alltså, där får man väl upp ögonen också.
Mm, men jag har inte kunnat göra det, du vet ju. För då har ju mina ögonlock hängt ner, för jag har ju haft för mycket hud.
Ja, du har fått tvärtom. Ja. För du har för liten panna, eller vad är det du är?
För kort panna och för mycket hud på ögonlocken. Men det här är såna sjuka ytligheter, och det är ingen idé att någon lyssnare där ute sitter och blir irriterad på det här, för vi är fullt medvetna om alla så här megakatastrofer som pågår runt om i världen. Det här var bara en liten update kring locken.
Ja, det hade ju varit konstigt om vi inte sa någonting i den här veckan, eftersom förra veckan var Plastic Fantastic Week.
Det var Plastic Fantastic, och det var en vattendelare. Det var många som tyckte det var kul och en del som tyckte att det var för ytligt, men ja, så är ju livet. Det är det ena och det andra.
Ja, det är som vi brukar säga. Det kan vara bägge.
Ja, och det är väl det som är skönt.
Mm, verkligen. Men vad har du kunnat göra då? Du har knappt kunnat kolla på tv, jag förstår.
Inte kolla på tv överhuvudtaget. För att ögonen blir trötta. Motsägelsefullt här när jag säger att jag känner mig piggare.
Ja, verkligen.
Nej, men det är att de blir väldigt torra, tror jag. Av att man är så här svullen. Så man måste hålla på och hälla i ögondroppar. Och så ska de vila. Så att jag har blundat väldigt mycket. Legat med så här frysta ärtor på ögonlocken. Hållit mig inne väldigt mycket. Lyssnat på väldigt mycket ljudböcker och poddar. Jag berättade ju för dig... Igår så var första gången jag egentligen var ute på riktigt, och då skulle jag gå och köra barnen till skolan. Så hade jag satt på mina solglasögon, så har jag de här tejpremserna under ögonen.
Mm.
Och sen nu i helgen är det ju då Super Bowl, årets största sportevent. Och då kom jag ut och träffade en granne. Han bara, wow, you're getting ready for Super Bowl already.
Ja, 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 precis. Det är exakt så som de har.
För att jag ser ju ut som en sån här fotbollsspelare, för de har ju de här att de målar under ögonen. Mm. Fast de målar ju med svart. För att det då ska ta bort, alltså det ska göra att de ser bättre på fältet. Det ska ta bort det glare från solen liksom. Så det här hade ju varit, det här hade väl förmodligen varit precis motsatt effekt. Man hade blivit bländad om man hade vitt under ögat. Ja, du fattar.
Mm-hmm. Men det ser ju ut... Nej, jag fattar faktiskt inte. Vadå, varför har de svart? Jag förstår
det kallas ju black eye out eller någonting. Eller blanda ihop det med murder out-färgen. Nej, men det heter black eye någonting. Och det är så jätte, alla fotbollsspelare gör det när de ska ut och spela, så, mål, så tar de liksom svart färg. Det finns både svart tejp eller svart färg som de liksom drar ett streck under ögat. För att när du då är ute och springer på fältet och om det är en solig dag, du blir inte bländad liksom.
Ja, ja. Du tar bort bländningen.
Du har en svettig kind som är så glansig och så annars under. Mm. Och så blir du bländad. Men du vet om du till exempel är ute och spelar tennis eller någonting, så blir du ju bländad om du har solen mot dig. Egentligen borde man ju ha den där, man borde ju måla svart under vad man än ska ut och göra.
Okej, okay, men det är kanske inte så att vi kör på så proffsigt sätt så att vi måste sminka oss med svarta ränder under ögonen. För att,
men på allvar så trodde faktiskt min granne typ att det här var lite så här, att jag skulle liksom ladda för det här stora sporteventet. Så lyfte jag upp glasögonen och jag bara nej, jag har gjort en liten operation.
Vad sa han då?
Ja, det tyckte han inte var något konstigheter. Men det var ju som du sa när jag skickade någon bild. Du bara, nu är du ju redo för så här middag på stan i Palm Springs.
Ja, ja, gud ja. Alltså Palm Springs går ju alla omkring så där.
Ja, det hade inte varit något konstigheter alls.
Palm Springs är ju känt för att ha, dit åker alla känd, liksom, rikisar och gör sina operationer för att liksom, typ, hålla sig undan. Typ.
Ja, men så att man kan sitta på bra restauranger, man kan liksom hänga och åka runt i golfbilen på stan. Man liksom...
ja, men precis.
Det är ju ingen som gömmer sig, utan det är ju snarare så här att...
Nej, varannan människa har ju liksom, då, liksom någonting, liksom en bandage på näsan. Eller...
En pågående läkning.
Liksom. En pågående läkning, exakt. Mm. Alltså det är ingen som rynkar på näsan för det är Palm Springs Day.
Nej, men det är ingen som rynkar på näsan för det här heller här. Det är ju liksom ingen som lyfter på ögonbrynet.
Nej, de tycker det är helt normalt.
Ja. Men det är ju inte heller en jättekonstig grej med en ögonlocksoperation. Det känner man väl hur många som helst som gör i Sverige också.
Jaha, vilka då? Jag vet inga.
Min farmor gjorde det. Jag tror att någon av mina fastrar har gjort det. Ja, min syrra har gjort det. Alltså jag skulle säga att det är väl en ganska vanlig operation.
Det är hela din släkt, ja, med andra ord, har haft, ja, det här ögonproblemet.
Nej, men det är väl inte en jättekonstig grej att göra, eller?
Nej, alltså vadå? Konstigt eller inte konstigt? Det är väl bara en plastikoperation. Men det är inte liksom, det är inte ett stort facelift, så kan man säga.
Nej, precis. Ja, nej, men jag känner mig nöjd. Jag känner 100% att jag fattade rätt beslut. Jag har ju gått upp och väntat på detta i åratal. Så att, nu är det gjort. Jätteskönt.
Mm. Ja, kul.
Jättekul.
Hur var det när de höll på där? Måste jag bara undra en fråga.
Ja, som jag sa då, jag körde ju utan narkos. Var ju ganska nervös över det, för jag tänkte att det skulle vara en så här obehaglig upplevelse. Jag satt ju också, vet inte om jag berättade det för dig. När jag satt i väntrummet innan jag skulle gå in och göra min operation, så kom man dit så här då innan, och så träffade jag ju doktorn då innan och skulle ta det här beslutet om jag skulle göra övre ögonlocken också. Träffade jag honom och sen var det så här, ja, då får du gå ut och sätta dig i väntrummet. Så kan du då ta, så hade man ju fått då en Xanax som är ett lugnande medel. Och en Percocet som är en ganska så här stark, är det morfin va?
Ja, det är morfin.
Oxycontin, ja.
Ja, det är morfin.
Så tar man de två tabletterna och sen ska då ingreppet börja efter en timme. Och så när jag sitter där, eftersom vi vet då att jag har lite så här panikångest och sånt. Så kom jag på, så här, jag kanske måste ändå berätta för dem nu att jag kommer kunna få en panikångestattack när jag lägger mig där i stolen. När,
ja,
det här ska börja.
Ja,
och sen efter några minuter så kände jag så här, nej förresten, det kommer nog inte hända. Man blir ju väldigt lugn av de preparaten.
Mm.
Så jag satt bara där och tog det hur lugnt som helst. Jag kollade på hans Wall of Fame, den här läkaren. Det var ju liksom allt från Gwyneth Paltrow till Kate Moss till andra så stora som hade gjort sina ögonlock hos honom. Det var roligt.
Han gör bara ögon eller?
Ja, men han är riktig ögonkirurg, så att, ja, han gör också medicinska ögonproblem. Alltså, ja, vet, folk som har struma eller om du har liksom kroniska vaglar eller om du har såna här hängande underöverlock. Alltså det finns ju massa olika ögonsjukdomar.
Mm.
Och så sitter där i alla fall, har det ganska mysigt och sen blir det liksom dags att gå in och lägga sig i stolen. Och så preparerar de en, man får ligga under en liten operationsduk och så. De bara, nu kommer vi sätta det här bandet runt överkroppen. Jag bara, vad för band? Då blir man ju liksom fastspänd, ja, så att man inte ska kunna röra armarna.
Mm, det är nog ganska smart.
Och först tänkte jag ju att det var obehagligt, sen var jag så här, nej men gud, det är självklart. För man kan ju liksom, utan ens veta om det, kan man ju typ börja klia sig i ansiktet.
Ja, eller råka ta skalpellen ifrån doktorn. Mm, det verkar ju väldigt jobbigt.
Jätteläskigt. Ja. Nej, men sen började det då, och det var ju en väldigt så här konstig upplevelse att vara vaken under en operation. För man hör ju liksom alla verktyg. Man känner ju lukten när de bränner. Du vet, man bränner ju så här, när det ska sluta blöda och sånt där. Alltså, det är ju lite creepy, men inte så här. Nej, det var inte obehagligt. Och han var så otroligt bra. För han var så här, nu har en fjärdedel av operationstiden gått.
Ja, det är sånt är skönt att veta.
Ja, så man visste exakt var någonstans man var i processen. Det tog liksom bara 1,5 timme. Han var iranier, så att vi pratade ganska mycket om så här, Sverige. Så han hade ganska bra koll på Sverige. Och vi pratade om NATO och pratade om massa olika saker. Ja. Så att...
Jag kan tänka mig att du var jättesmart där i stolen.
Ja, exakt. Men han var väldigt förtroendeingivande. Han var inte liksom... en av de där obehagliga plastic fantastic doktor.
Men du kunde liksom ligga och chitchatta med honom medan han höll på med ögonen.
Men det var ju det som var grejen. Du fattar ju också att jag inte alls var så skärpt som jag tyckte att jag var. Men jag var väldigt insatt i Sverige och NATO och Turkiet. Och jag hade så mycket saker att säga.
Alltså han måste tyckte du var så knäpp.
Nej men och sen var det liksom, sen kom Henrik och hämtade mig. Ja. Åkte hem och hade ju liksom lite så här drogpreparat och den dagen. Sen så fick man ju inga mer värktabletter eller något, utan då var det ju bara Alvedon.
Mm. Men det är ju bra, de har blivit strängare med sånt i Amerika. Ja.
Sjukt stränga, alltså de kan ju typ inte skriva ut mer än kanske 2 piller för en sån här grej.
Mm.
Så jag har ju fått klara mig på egen hand. Jag tog ju en gummy eller en sån här edible häromdagen för jag kände att det var... För det som har varit svårt är ju nätterna. Och det är inte att det gör ont eller så, men det är ju det här... Att man måste sova på rygg, man måste sova med huvudet högt upp så att man inte ska bli svullen och så i ansiktet.
Mm.
Och det är väldigt obekvämt, för jag är ju en person som sover på mage.
Alltså det är så konstigt att du sover på mage. Hur kan man göra det?
Nej men jag vet, och det måste jag sluta med, för det kommer liksom inte funka. Det har varit så otroligt svårt för mig med det här sovgrejen.
Ja men det förstår jag, om man är van.
Så jag var trött på dagarna, så att jag tog en sån här edible gummy häromdagen för att liksom försöka vila lite. Det innehåller ju då THC från cannabis. Mm.
Det är alltså lagligt i Kalifornien, så du har inte gjort något olagligt.
Nej, jag har absolut inte gjort något olagligt.
Absolut inte.
Nej, men så det har ändå varit så här skönt. Det är ju inte att man blir hög, utan det är bara att man känner sig lite relaxed.
Alltså, vadå? Man kan väl visst bli hög på en gummy?
Om man väljer en sån dos, men det är inte det jag har valt. Jag har valt att bara kunna slappna av. Liksom.
Ja,
så att,
ja, och kunde du det då?
Absolut. Jag skulle säga att det här har varit typ nästan lite för enkelt.
Det är staycation.
Ja, det gör ju inte att man blir rädd för ingrepp, så att säga.
Nej, men du har ju inte gjort ett facelift heller. Det är lite annorlunda.
Nej. Men...
För det är ju nästa, för du säger ju alltid, jag kommer inte göra någonting annat. Men
nej, men nu får jag klara mig på det här.
Hur länge då? För alltid?
We will see.
We will see. Until 3 months. Ja.
Ja, men tills man känner något annat. Man behöver ju inte liksom, det vet du. Jag tycker inte att man... behöver säga en sak och sen ska man stå för det resten av livet.
Nej, det får vi hoppas.
Jag kan få ändra mig. Ja, det kan få ändra mig imorgon om jag vill.
Ja, och det precis. Och det
har jag rätt till att göra.
Det har du rätt till att göra. Ja, men vad skönt då att det här var över för den här gången.
Jätteskönt.
Mm, grattis Karin.
Ja. Ja, men jag skäms för att det är så ytligt och så, men så är det. Mm.
Men vadå? Du är ju... alltså vadå? Annars skulle vi exempelvis inte ha ett beauty-segment i podden. Du kan ju och är väldigt duktig på beauty.
Men jag har ju ett djup också. Det är väl klart att jag har det. Jag inte bara håller på med en yta.
Ja, men snälla! Nej. Men nu får du väl ge dig. Men jag bara säger att... Alltså vadå? Att man kan saker om skönhet behöver väl inte betyda att man inte har ett djup. Alltså,
nej, håller med.
Alltså det har ju inte med saken att göra. Jag vet inte riktigt.
Nej, det är 2 helt olika saker.
Ja.
Absolut.
Finns en sån människor som bara tänker på yta?
Nej, det är klart inte finns. Alla har ju djup. Alla har ju djup.
Så måste du väl vara ändå.
Apropå den där otroligt fina Pamela-filmen som vi pratade om förra veckan som vi då inte hade sett. I didn't sleep last night at all. If anybody is watching this, go to hell. I blocked that stolen tape out of my life in order to survive. And now that it's all coming up again, I feel sick. I want to take control of the narrative for the first time. Kanske vi måste säga, jag har ju inte kunnat riktigt se, men jag har ju lyssnat, så säkert som jag inte kan titta så mycket. Men gud vilken gullig person.
Ja, och det är så jobbigt att hon fortfarande är kär i Tommy Lee.
Det är ju helt sjukt faktiskt. Ja, det var hennes här stora kärlek. Maybe it's her favorite thing in the world is falling in love. I love you. And loves the idea of falling out of love too. One man can't do it all.
Ja men alltså hon hittade, det går ju inte att hitta något, alltså de hade ju liksom personen och kärleken då, eller liksom, och det djupa, men också väldigt passionerat verkar som. Och sen så förmodligen för att det tog slut liksom mitt i, kanske alltså kärleken och personen kanske inte riktigt, ja, personen borde väl ha försvunnit med två barn.
Jag kunde inte se klart hela dokumentären, så jag fick inte heller hela den här bilden som du nu har. Men det var precis som du säger, det var så här, det var så jävla charmigt med det här gamla videoklippet när de låtsas gifter sig, han är utklädd till riddare och han liksom...
Alltså jag sa ju till Filip, alltså, det där, jag kräver att du ska komma ut med häst i riddarställning.
Det var så gulligt så att, ja.
Pamela, I've said it before and I'll say it again. I have waited my entire life to meet a woman as wonderful as you. I've only ever wanted to be a knight in shining armor. So here I am. Come, my angel, take my hand. Will you marry me again?
Yes.
I en riddarutställning och sen lyfta upp henne på hästen och barnen bara... Nej, det var så jävla
gulligt. Ja, den måste ni bara se. Finns på Netflix. Ja. Pamela Love Story och sånt där, tror jag den heter.
In verse. Hearing the tone of my voice, I was happy. When I saw those videos, I got so emotional because I thought that was it. That was my time to really be in love. Right now, I feel like almost like I'm looking for something.
Wow, baby, it looks so beautiful.
And I really don't know where I'm going to go next. I feel restless.
Nej, men vad jag kände med hela den, jag tycker också den var jättefin. Jag tyckte jättemycket om den. Mm. Och jag tyckte den var så himla fin plåtad och så. Det var liksom så här.
Du, alltså det var det jag också tyckte. Ja, nu får jag lite drys när jag tänker på det.
Ja, för det var så, det var liksom som ett fint ljus på hela filmen på något sätt.
Mm.
Men det som man verkligen kände, som jag inte tyckte heller att hon delde liksom, var ju det där att det liksom inte kändes helt avslutat, men att hon kunde släppa det.
Mm.
Alltså,
mm.
Hon var fortfarande kär. Alltså, det här är ju min analys, alltså, så som jag uppfattade det. Att det ja, nu är han ju omgift och verkar vara ganska lyckligt gift. Mm. Eller förmodligen. Men hade hon kunnat välja så hade hon nog velat ta tillbaka honom. Så kändes det.
Men det var ju väldigt destruktivt också. Alltså, det var jättepassionerat, men det var ju sjukt destruktivt också.
Ja, men jag tyckte det var väldigt härligt med hela dokumentären eller hela filmen. Att det var så att hon var väldigt ärlig med, att, alltså, med barnen och så. Att de hade, men också att de hade haft väldigt kul ju.
Mm.
Det kändes inte som att det var så här. För det blev ju liksom, har ju blivit så mycket nedsolkning på henne.
Ja,
och det tyckte jag var väldigt fint, att man kände liksom tvärtom. Mm. Att det är så här, ja vadå, okej, att du, men vadå. De flesta kändisar knarkar och super från att de är 25 till 35 liksom. Alltså, tills,
ja,
alltså,
och särskilt under den där eran.
Jättefin, och så bra producerad. Och så hon har ju då, vad som hela filmen kanske går ut på kan vi säga, är att hon har ju, hon har ju film, både hon och Tommy Lee har ju filmat väldigt mycket under hela deras relation.
Otroligt mycket, så jävla härligt.
Och sen har hon skrivit väldigt mycket dagbok, och sen har hon då skickat hem det till Kanada till sina föräldrar, som liksom har sparat det, så det är liksom ett helt rum fyllt av dagböcker och VHS-band.
Helt otroligt. Alltså, vem gör så?
Ja, men det är så fantastiskt. Och så går, liksom går, kollar hon igenom det här materialet och, det, och helt osminkad, och det är bara sånt mega mys, måste
och
jag säga.
Så fin osminkad.
Mm, nej, jag gillade den väldigt mycket.
Ja. Det var feel good liksom.
Ja, och så kände man ju liksom, man vet ju inte fall det är
otroligt
så.
Otroligt väldigt obitter person. Verkligen. Det är det man, ja, också älskar. Det är ett inspirerande att inte vara bitter när man har en hel del grejer som man hade kunnat vara bitter på.
Ja, precis.
Det tycker jag är någonting som man verkligen kan ta med sig från den.
Men det är ju precis det som...
Själv bestämmer lite ditt öde genom din inställning.
Och det är det jag tyckte man kände så mycket, att just med det där med kärleken till Tommy Lee. Att hon var liksom nöjd med att han var lycklig.
Mm.
Det räckte för henne.
Ja, exakt.
För så kär är hon i honom, så det räckte för henne att vad han fick vara lycklig. Så kändes det för mig.
Det kanske är så här det starkaste man vill ta med sig från henne.
Ja. Och sen så då de här som man, det kändes som hon hade väldigt bra pli på hennes två pojkar där. Alltså, eller liksom att de var
så fina.
Alltså, både väldigt snygga som jag sa förra veckan, men också artiga, och de verkade ha en väldigt nära och fin relation och så. Och det där
tror jag byggde... älskade sin mamma så mycket. Ah, gulligt.
Det kändes ju att det byggde väldigt mycket på den här ärligheten som hon hela tiden. Alltså, de kunde ju titta på filmer liksom när de var liksom, så det som du säger, destruktiva och så, och så liksom skratta åt det och förstå. Mm. Och det tyckte jag var också otroligt. Ja, men jag gillar ju den där ärligheten som sagt, så det tyckte jag.
Det gillar jag också, och jag tror också att det är så här, att kunna ge någonting till sina barn, alltså jag tror att det är väldigt farligt att vara en bitter förälder och låta liksom det, låta ens barn ta del av den bitterheten. Jag tror att det skapar väldigt stora liksom, så här, sår hos barn som gör att de inte mår bra.
Barn vill väl se glada föräldrar, inte det? Är det inte så?
Du behöver inte vara glad, ledsen kan du vara alltihopa. Men det är så här...
Jo, men inte alltid ledsen, för då blir du ju bitter, eller man ska säga.
Ja, exakt. Men en så här bitterhet där man liksom sitter och skyller på andra, och alltså, det funkar liksom inte.
Nej, det gör hon verkligen inte. Hon sätter ju det mesta på sig själv, och även, men liksom utan då, som du säger, ingen bitterhet. Nej, den är så fin och verkligen att rekommendera.
100% sevärd.
Verkligen, det var en av de bästa jag sett på flera år.
Jag har inte sett klart, så jag ska se klart imorgon.
Jag var så i chock, för jag hade liksom inte de förväntningarna alls.
Inte jag heller, absolut.
Så att det blev så himla lustigt på något sätt. Jag vet inte, och det är väldigt härligt när man inte har det. Och sen så liksom får man helt nytt perspektiv. Och den här veckan är vi sponsrade av Belissas Whitening.
Du, det här är faktiskt riktigt bra, för att jag behövde faktiskt en liten reminder, ser jag nu när jag ser mina tänder.
Ja, samma här.
Ja, nej, men för att man måste ju faktiskt, måste och måste, men om man vill så är det bra att bleka tänderna med lite så här jämna mellanrum, så att de inte hinner bli de där mossiga gaddarna som man inte vill ha.
Nej, men jag håller med, och när Belissas kom tillbaka till oss, så kom jag ju på att, alltså, jag menar, sånt där brukar ju vi vara bra på ändå.
Men det är typ så här, var tredje, var fjärde månad gör jag det liksom. Alltså, ja. För att så länge du fortsätter dricka rödvin, dricka kaffe, äta saker som färgar tänderna, så är det såklart att de inte kommer få den där snygga vita färgen. Man måste ju uppdatera det hela tiden.
Och vi har ju fått så otroligt fin respons av er lyssnare också genom åren. Och därför är det självklart för oss att fortsätta jobba tillsammans med Belissa och deras grymma tandbläckningsprodukter.
Exakt. Och vi har ju pratat om flertalet produkter som Belissas har, men vi får alltid frågan om ett specifikt kit. Ett kit som är både vårt och ert favoritkit. Mm. Och det är såklart B-White PAP 100. B-White PAP 100 är och kommer alltid förbli nummer ett hos oss och er. Och det är rätt tydligt med tanke på hur många av er som hör av er.
Ja.
Så nu är det då dags för oss igen att pusha för det här. Så vi har pratat med Belissas.
Man får ju alltid frågan på sina DMs. Har ni någon rabattkod till Belissas?
Exakt.
Och det har vi nu.
Det har vi. Mm. Och med då koden THIS40 med stora bokstäver och siffrorna 40, så får ni hela 50% rabatt och fri frakt på BeWhitePap100 med koden.
Ja, men det förstår jag. Det är bara passa på att fylla på lagret, eller klicka hem och ge till någon, eller klicka hem och sätta på sig direkt till sig själv, vad som helst, men man kan inte missa en sån här chans.
Nej, exakt. Nej. Och Belissas rekommenderar att man bleker en gång dagligen i upp till 10 dagar för maximal effekt. Det har faktiskt inte jag testat, så det ska jag nog göra den här gången. Jag ska dra igång idag och köra 10 dagar. Och det är ju superenkelt också. Nu behöver man inte heller göra skenorna själv, eller man behöver inte forma skenorna själv, utan de kommer liksom redan formade och klara.
Det är så smidigt.
Så det är superenkelt. Man bara kopplar in skenan direkt på lampan. Gällen innehåller mer än 3 gånger så mycket av det effektiva ämnet, och det är helt utan väteperoxid. Så att det här garanterar att man får ännu bättre resultat. Vita tänder, det vill man väl ändå ha?
Ja, det vill man faktiskt. Och inte nog med det, så levereras kittet i en helt ny supersnygg förpackning. Där Belissas minskat plasten med 50%. Och allt sånt gillar man ju väldigt mycket.
Bra Belissas, säger jag. Och de har nöjd kundgaranti. Så att är du inte nöjd, så får du pengarna tillbaka. Så har man har absolut ingenting. Nej, man har ju ingenting att förlora.
Exakt.
Använd koden THIS40 för 50% rabatt och fri frakt på nya produkten B-White PAP 100.
Så gå in på belissas.com och få ett vitare leende.
Kan vi bleka våra hunders tänder också?
Ja, det behövs, ska jag säga.
Det är dags.
Tack Belissas.
Tack Belissas. Mycket att rekommendera. Jag har några andra grejer att rekommendera också, eftersom jag då har varit i bokträsket igen. Eftersom jag inte har tittat så mycket.
Jag har något så bra till dig sen, som du kommer få lyssna på.
Nej, men alltså, gud, vad är det?
Det är en 6-delars podd. Ska jag ta den direkt eller?
Ja, kör.
Nej, men alltså det är alltså Banda Produktion, som är Sveriges bästa produktionsbolag när det gäller podcast, skulle jag säga. De har gjort en podcastserie om familjen Stenbeck som heter Dynastin.
Det är därför jag inte pratar om det här. För att bli så här, jag börjar ju gråta.
Den unga mannen mitt emot mig heter Felix Granander.
Gud!
Att alltid bli ihopkopplad med någon. Att alltid liksom, fan du är lik honom. Du har hans näsa, du har hans ögon, du har hans karaktärsdrag, du har hans sätt. Du har det där, du har det där, du har det där.
Han är helt klädd i svart och har händerna fulla av tatueringar. Ändå ser jag det själv när han säger det. Likheten med hans pappa. Näsan, munnen, hakan, ögonen. Men också drivet, energin och någonstans bakom alltihopa, mörkret.
Alltså allt det har ju lett till en extrem identitetskris för mig för en väldigt tidig ålder. I form av liksom, ja, vem är Felix? Det är ju ingen som har sett riktigt Felix eller byggt Felix, utan det har varit Jan Stenbecks okände son.
Familjen Stenbeck är en av Sveriges mäktigaste och rikaste. I snart ett sekel har de ständigt överraskat och bytt kurs. De har hyllats och ifrågasatts. De har förändrat både näringslivet och Sverige.
Men alltså, du vet, alltså jag ryser i hela kroppen. Ja. Och den är, det är alltså svenskan som lägger ut den här, alltså Svenska Dagbladet.
Ja, ja, ja.
Mm, och det som den bygger på är att de har lyckats få liksom, intervjuer med, alltså de har fått med sig två utav barnen i alla fall.
Mm.
Sophie som bor i USA ju, och sen Felix, han som Stenbeck fick med, ja, alltså utanför äktenskapet helt enkelt.
Mm.
Alltså den är så bra, va? Och det som den börjar med som är så otroligt intressant, det är ju det här att liksom, man kan säga att Stenbeck-sfären, om man nu ska säga, är liksom motsatsen av Succession.
Från början föreställde jag mig att historien om de här syskonen skulle vara lite som tv-serien Succession. Där barnen slåss om makten över familjens medieimperium när deras pappa blir sjuk. Men jag har insett att det snarare är som Succession, fast tvärtom. Istället för att slåss om vem som ska få styra imperiet verkar syskonen Stenbeck helst vilja slippa göra. Kristina Stenbeck, som tog över ledarrollen efter sin far, har idag lämnat alla sina poster. Och inget av syskonen har tagit hennes plats. Hur blev det så? Varför har Jan Stenbecks barn, de som fostrades till att bli framgångsrika, nästan helt lämnat över ansvaret för dynastin? I 6 avsnitt ska jag försöka besvara den frågan och samtidigt berätta syskonens historier. För som ni kommer få höra så har de varit med om en hel del.
Kristina Stenbeck, hur känns det att ta över nu?
Det var så orättvist. En familj som har redan förlorat så många.
Ett kokainmissbruk är alltid farligt.
Kan du inte minnas någonting där allting stämde och det var jättebra?
I just immediately felt like I was gonna faint or throw up.
Nej.
Men det enda folk snackar om liksom, det är ju, det är pengar. Och det är ju vilka förutsättningar man har. Inte bara fuck det där. Vi bara sitter med pappa.
Svenska Dagbladet och Banda presenterar Dynasti. En serie i 6 delar berättad av mig, Jan Almgren.
Finansmannen Jan Stenbeck har avlidit.
Hur känns det med det här arvet bakom sig att ha hamnat i ett sånt bråk med dina systrar?
Här kommer Stenbecksarvingen och mångmiljardären Hugo Stenbeck till Stockholms tingsrätt.
Tidningsföretaget Metros aktie har fallit med 17% idag.
Vi måste säkerställa alla pappas intentioner. Business as usual.
Vilken pondus har hon bland dessa ganska tuffa Stenbeck-direktörer som man brukar prata om?
Jag är inte Jan Stenbecks okände son. Felix Granander, remember the name.
Gud, vad intressant.
Och så är det så otroligt. Alltså man vill bara, man vill inte sluta lyssna.
Okej, det här känner jag, det här är exakt vad jag har letat efter. Så det här kommer jag vilja lyssna på. Vi kan väl lägga in ett klipp från den här också, va?
Ja, 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 det behöver släggas in hur mycket klipp som helst. Och just hur jag också karismatisk Jan Stenbeck var i, man har ju hört alla de här historierna och så vidare. Men det här är liksom, blir ju liksom Jan Stenbeck pappan och Jan Stenbeck liksom mannen. Inte bara liksom det här med potatismosen och rysk kaviar och allt vad han höll på med liksom. Och tårtorna som skulle tas sig från Sverige, du vet, på, i business class till Connecticut och sånt där. De där historierna som...
Men känner man att man gillar honom eller känner man att...
Ja, men det tycker jag man alltid på något sätt har gjort. Där kan man ju verkligen prata...
Men både och liksom, det beror ju på vad man har...
Ja, men exakt, både och. Ja, men där kan man verkligen prata om både och, om man säger så. Men jag tror att han hade liksom en otroligt magisk sida också. Det får man en känsla av när man... Och det, de har ju fått liksom alla ställa upp på den här dokumentären då.
Men har barnen samma mamma eller är det olika föräldrar?
Ja, fyra barn har ju samma, eller ja, fyra barn har ju samma mamma, och sen har de då den där som är född utom äktenskapet då.
Ja, just det.
Som kommer ju upp ganska sent liksom. Men jag tror att det var väl fortfarande när jag är inne på andra avsnittet nu. Det finns ju sex delar.
Men det var spännande.
Det är
men
så oerhört spännande.
Men fortsatte de vara gifta eller var det så att det gjorde att de skilde sig?
Jag vet, jag kommer inte ihåg om det var det som gjorde att de skilde sig. Nej, de skilde sig bara, tror jag. Nej, det är precis. Det får man faktiskt reda på i första avsnittet. De skilde sig. Men hon var ju amerikan och det var ju en annan anledning till att de då... Och Stenbeck ville verkligen att hans barn skulle växa upp i Amerika.
Varför? Varför ville han det?
Ja, men därför att han tyckte inte att svenskar var drivna nog. Och det är det som blir lite sorgligt, att hans legacy då... Förstår du? Att han fick ju ingen tronarvinge.
Nej.
Man tänker ju alltid i de här historierna så är det ju tvärtom, att det blir liksom vad ska man säga, att det blir det där som vi har pratat om, du vet, att den där mamman som jobbade fyra jobb och du vet, thank you, alltså det tycker man väl verkligen sig se, att alla tackar sina mammor och barn nu för tiden, eller framförallt mammor och pappor då. Alltså som, och att alla har så fantastiska föräldrar liksom. Och i det här fallet så var det ju så att ingen ville liksom ta över helt enkelt. Och det är väldigt bra berättat liksom i den här podden. Ja, den är helt otrolig.
Gud, så spännande.
Ja, vi måste sluta podda och börja lyssna nu liksom.
Ja, nej, men sådana här familje, just också sen jag tänker på Succession som har, den kommer väl tillbaka nu om några veckor, va?
Ja, den kommer om några veckor.
Ja. Oh, gud, alltså det finns ju några sådana där familjehistorier som är så otroligt knäppa. Nu tänker jag på Rausin också.
Ja, men och det här kommer ju in massa saker i den här historien också, med både Ivar Kryger som då Hugo Stenbeck, alltså Jan Stenbecks pappa. Alltså det finns ju massa, alltså den är så intressant så att man blir alldeles till sig bara. Det finns liksom, alltså det är så bra så att det inte är klokt.
Så himla intressant. Liksom.
Den har verkligen allt. Men och det som man tar till sig är ju kanske lite det där att man kanske inte kan göra så mycket, ens barn är vad de är. Alltså, liksom.
Men det har vi ju pratat om, det har vi också pratat om förut, att det är så många... Alltså,
men det glömmer man ju bort.
Man glömmer bort det hela tiden, och jag tror att så här, kvinnor är bättre på att ha den förståelsen, att förstå att, så här, att de kommer ut som de är. Sen kanske man kan påverka lite och man kan uppfostra och hej och hå. Men det går inte att göra så mycket åt ett barns personlighet liksom. Och det är ju ganska bra.
Nej, men och så var det ju så att han dog ju väldigt hastigt liksom. Alltså, så,
hur slutade det? Det var hjärt...
Nej, alltså han dog ju i en massiv hjärtattack, om jag förstått det hela rätt. Men han kände sig ju dålig och åkte aldrig riktigt in liksom. Men hans barn hade ju varit hos honom i Luxemburg på hans gods där, som också är ju...
Hur gammal var han?
Men han var inte alls gammal. Alltså, vad kan de ha varit?
Jag googlar, vänta.
Då, de hade varit där över sommaren. Han dör ju i början på augusti, tror jag, 2002. Och så att och när de får samtalet så är det ju liksom så här helt, alltså det är liksom chockerande. Och precis för att de hade ju alla varit där, du vet, så som det är med skilda föräldrar. Då var ju de där över sommaren då. På det här godset som...
59 var han ändå.
Ja, man har ju hört så mycket om det här stället i Luxemburg där alla åker ner och äter och dricker. Han älskade ju att festa verkligen och äta gott och sådär. Mm. Han verkade ju vara en otroligt rolig person, måste jag säga.
Mm.
Och även då kanske då som... Alltså,
var han en bra pappa?
Det verkar ju som det. Jag har ju bara kommit till två avsnitt ännu. Men han jobbade ju såklart väldigt mycket och så vidare. Men han har ju ändå på något sätt varit delaktig i deras... i någonting. De verkar ha någon, de verkar liksom, de pratar gott om honom. Och det hemskaste var, eller det sorgligaste hittills, det var att precis i hans dödsögonblick då började hans hund Lothar yla hemma i godset i Luxemburg.
Nej.
Och under begravningen då.
Vad, telepati alltså?
Ja, alltså under begravningen så vägrade hunden lämna hans kista. Bara låg kvar där, du vet. Ja, men du vet, sånt där klarar inte jag.
Det klarar inte jag. Det där skulle vara Buster om jag då.
Ja, det var så fint.
Han skulle inte ta ett steg.
Ja, och sen så var det då på den här efterfesten som var på det här, du vet, så här, vi hängde ju också en hel del. Hette det Pontus in the green room, eller vad hette det där? Mm.
Kan jag bara få säga, bara en insikt här. Hundar är det bästa vi har, du vet det.
De sånt där, om de är nära sin matte eller husse så är det ju, de kan ju känna på sig det mesta om man säger så. Och då på den här efterfesten efter begravningen då, ni måste ju lyssna på podden för att jag bara berätta lite. Då var det ju då sånt jäkla party. Mm. Det tyckte då de flesta, båda hans vänner.
Att det hade han velat liksom.
Ja, att det var så han ville. Det var liksom, det var så här vaskades champagne och det röjdes, det stod på bordet och så. Och sen så var det en av hans barndomskompisar som då inte gillade det här alls liksom.
Ja, men då fick väl han gå hem då?
Nej, ja, men det var så här att han tyckte synd om barnen, men Sophie säger ju då att nej, men jag kommer ihåg det som en väldigt varm och kul kväll, precis i pappas anda liksom. Mm. Men lyssna på Dynasti på Svenska Dagbladet.
Gud, så underbart.
Ja, det går säkert att lyssna på Spotify också.
Jag ska börja så fort vi klarar det här.
Ja, ja, ja. Underbart. Stäng inte av våran podd för att börja med den nu. Men...
Nej,
glöm inte. Ja, den är fantastisk.
Ja, vad kul.
Så bra jobbat alltså. Så otroligt bra alltså. Mm.
Men, ja, men det här måste jag ändå säga faktiskt. Nu skulle inte jag tipsa om något mer lyssningsvärt. Men det här har vi glömt prata om. Du vet att Henrik var med Alex och Sigges...
ja, Prime Video.
Prime Video podd. Var inte den kul ändå? Lyssnade du på det avsnittet? Nej, men det här tyckte jag faktiskt var kul. Vi skulle kunna lägga in ett julknipp på det. Det var inte så att jag låg och lyssnade på det här nu. Men jag lyssnade på det för några veckor sedan. Så kom jag på att jag skulle tipsa om den. För jag har glömt att göra det.
Ja, det var klart.
Men de har ju gjort en poddserie...
Det är Nepo, ja. Det är Nepo, det är Nepo.
Alex och Sigge har gjort en poddserie för Amazon Prime som handlar mycket om så här tv-produktion och serier och allt möjligt. Liksom.
Välkomna till Prime Video Talks med mig, Alex Roman och Sigge Eklund. Vi sitter på varsin sida av havet och där borta i LA så har vi dagens gäst. Jag tänker att du ändå ska få introducera honom på en gång, Sigge.
Ja, alltså någon slags tv-legend. Både i Sverige och numera i USA. Henrik Bastin.
Ja, men alltså, men inte så här så att han är liksom, han är inte Arne Weise liksom.
Nej, okej, okay. Mannen bakom grejen menar du?
Ja, alltså han är väl the kingmaker kan man väl säga. Ja, men du är ju här, Henrik. Du måste ju kunna få prata för dig själv också.
Välkommen.
Tack. kul att vara här.
Men det är roligt för det kommer en del så här roliga historier och det är ganska mycket så här bakgrund på varför vi flyttade till USA och varför vi stannade. Och...
Vi flyttade hit hösten 2009 och liksom det tog... Ja, jag gjorde dealen med Michael Connelly 20 december 2011 för Bosch. Liksom. Så det var 2 år som det var ganska tungt och tog liksom så här... Ja, men lära känna, fatta hur det funkar och stoppar och startar och sånt. Och så är det fortfarande liksom.
Men under de här 2 åren fram till december 2011, då måste du väl också tänka ha sneglat på, ja, men jag kanske måste åka hem, det här kanske inte kommer fungera.
Ja, absolut. Absolut. I början framförallt så var det liksom, det var ett tillfälligt äventyr. Det var liksom överenskommelsen framförallt med min fru. Vi hade små barn och sånt där och det var inte alls meningen att de skulle växa upp här och att vi skulle bli kvar. Det var liksom någon slags tidsbegränsat äventyr och så när det inte gick så här liksom, saker och ting tog lång tid. Det är klart att man funderade på det. Jag kommer ihåg någon gång vi drack riktigt mycket vin och liksom på väg att boka biljetter hem. Mm. Och sådär. Men sen så dels ville jag inte hem. Karin ville nog mera hem. Men jag ville inte hem. Så att, liksom, det var lite så här bita ihop. Och jag tycker också att, man ska vara helt ärlig, jag är nog som bäst när det går dåligt. Jag är bra när det går dåligt på att liksom, bita ihop och tyska på och köra på. Jag blir liksom, tycker det är ganska trist när det blir, liksom, rullar för bra. När vi kom hit så en av de första grejerna som jag faktiskt här, kollade apropå lägga ut trådar var så här, varför har ingen gjort, då var ju liksom som Beck som störst i Sverige också, så här, varför har ingen gjort en, liksom en bra snutserie om Harry Bosch och Connelly så där, så då kollade jag med min dåvarande agent och då sa ja, men det där går inte för han har sålt de rättigheterna till Paramount som långfilm och där har de suttit i det som kallas för turnaround, det vill säga att det skrivs olika manus men någonting händer inte sådär och de där rättigheterna går inte att få ut. Nej, fan vad surt. Och det var precis när det kom hit, alltså hösten 2009. Sen är jag på MIPCOM, den här tv-serien eller tv-mässan som ni också har varit på någon gång tror jag, nere i Cannes, så finns det någonting som heter Svenskterrassen där liksom alla svenskar hänger och är fulla. Och av någon anledning så var jag inte full utan jag var nykter och liksom gick runt och ville bara smita hela tiden. Men så hör jag två personer som jag känner väldigt väl i branschen, svenskar, som står och säger fan, det ska bli intressant det här mötet liksom med Connelly nu när rättigheterna är tillbaka. Då förstår jag att de på något sätt har fått reda på, och de håller på med liksom stora internationella grejer, att rättigheterna för Connelly är ute, tillbaka på banan. Så att från att jag överhör det samtalet så glider jag snyggt ut och ringer min agent och säger att jag hör att de här rättigheterna är nu lediga. Och lyckas efter lite krångel komma i kontakt med hans agent och skriver ett brev till honom. Liksom varför jag tycker han ska prata med mig och sådär.
Det är ett fysiskt brev eller?
Ja, faktiskt. Ett fysiskt brev som jag skickar över till honom. För jag tänker, han är gammal old school journalist och författare, liksom ett personligt brev liksom.
Och där lägger det mycket kraft, tänker jag, eller?
Ja, men så här, jag skriver ganska passionerat varför och sånt där. Och under tiden det här, det går några veckor här, så har jag hört att liksom de andras förhandlingar har strandat för att Connelly är väldigt rädd för att hamna i en sån här, liksom sälja rättigheterna till folk som inte förstår. Så att det hamnar igen i någon slags seghet över flera år liksom, så att ingenting händer. Så att jag använder det i brevet liksom, att han ska förstå att jag verkligen kan de här böckerna och sånt där. Så att efter mycket tjat och där hans agent, och det här har jag lärt känna, veta efterhand, att hans agent säger så här, du måste ta en jävla frukost med den här svensken, för det är liksom, han är för jobbig liksom, han ringer mig 2 gånger om dagen liksom. Så jag gick och tog en frukost med Connelly, och i den frukosten så liksom tror jag att han förstod att jag var, att jag verkligen hade läst böckerna, att jag kunde böckerna, och liksom, här är väldigt vanligt, folk har inte ens läst böckerna, de går in liksom och har läst baksidan så där. Men att han passionerat var väldigt, att jag var väldigt passionerad och sådär. Så att jag tror att...
Men vadå, du förklarade någon slags det som kallas för regivision eller en estetisk vision?
Nej, men jag tog faktiskt med... Vänta, så jag kan hämta den. Jag tog med den här, en burk med tomhylsor från gevär. Därför att i böckerna så varje gång Harry Bosch är på en polisbegravning och de skjuter sina salut så plockar han upp en tomhylsa. Det är bara nämnt, han hade skrivit då 17 böcker. Det är bara nämnt på typ 3 ställen i alla böcker. Men jag hade plockat upp det, så visar jag den här burken. Så att om, jag tror att du förstår vad det här är. Det här är den typen av detaljer som jag vill ta med mig in i tv-serien. Och det har han sagt, liksom, det var så att säga, the defining moment när han förstod att jag förmodligen kunde vara rätt man för honom att samarbeta med. Så att det där var liksom... Kommer tillbaka till svaret på en lång fråga. Liksom, där vände det någonstans. Liksom, där ifrån att checka ut och åka tillbaka så kände jag att här har jag liksom... Sen var det, tog det lång tid innan vi var i mål mer och sånt där. Men där kände jag att... Dels tror jag att jag kände att, vänta nu, jag kan då på högsta nivå konkurrera med de stora amerikanska producenterna som definitivt har liksom mer med pengar och cred och sånt där än jag. På grund av passion... Och att jag liksom verkligen vill någonting. Och att plötsligt hade man ett väldigt så här liksom rejält projekt att springa på. Liksom. En stor rättighet som många ville ha. Och liksom vi skulle vara in charge för att utveckla det. Så att där någonstans, sista darrande dagarna i december 2011 blev det väl liksom på riktigt.
Kan inte den under den gode och den fula nämna DC40?
Jag tror att de sa någonting om att vi poddade också.
Jaha.
Jag kommer inte riktigt ihåg, men den var kul. Det var en del roliga historier.
Du kommer inte riktigt ihåg. Då får Lars hitta det i så fall. Om de sa det. Ja. Annars får du bli blankt. Ja. Annars får du bli beep här.
Ja, det var kul. Det var kul. Vad har hänt annars då?
Ja, men här på hemmafronten hade jag en ganska tuff helg, kan man säga. För jag hade inspelning på fredagen på med ett annat projekt. Som jag
ska säga det, att Issa jobbar otroligt mycket just nu. Alltså, ja. Det är jobb. Det är jobb för hela slanten.
Det är jobb för hela slanten. Ja, och sen så blev det då, när jag kom hem så hade inte Filip handlat och det var ett jäkla, och jag tyckte han var så dum i huvudet, så på morgonen nästa dag så var jag bara så här, det är nog lika bra att vi separerar. Jag var jättearg, eller jag var inte ens arg, jag var likgiltig, det är ännu värre. Ja, du vet hur man kan känna. Men det var faktiskt, det blev ju faktiskt ganska bra till slut, för att det blev en som en sån här uttömning som kan vara skönt i varje relation.
Men jag kan vara så imponerad av dig där, för att du låter ju aldrig grytan koka över. Du liksom säger ju rakt ut vad du tycker. Jag kan ju faktiskt gå in. Ja, men det är det faktiskt kanske Henrik klagar mest av allt på mig med, är att han brukar säga att jag är passivt aggressiv.
Oh, det är mitt värsta.
Mm, och det blir ju jag för att jag inte gör det där som du gör. Du kör ju på. Du säger ju precis som det. Jag vet inte varför jag har så svårt för det. Men jag säger ju inte det i några relationer. Jag håller ju gärna tillbaka. Jag är jävligt rädd.
Det gör nog jag också i andra relationer. Men med Filip så gör jag inte det. Men vi när vi bråkar så använder ju vi ofta ganska... liksom, alltså till exempel, det har vi pratat om innan, att vi, gärna, vi kan använda oss av det ordet till exempel, då är det lika bra att vi skiljer oss väldigt enkelt, att det inte betyder någonting. Men det som, alltså, och att
men hur ska man då veta när det är på riktigt då?
Nej, men det var det som var, det dit jag vill komma, eller nu när vi ändå tar upp det här då, att det var det som var intressant, att det, liksom, att det var liksom som att han förstod att det plötsligt var på riktigt, att man fattar ju det för man känner varandra så väl. Men det var ju inte på riktigt, för jag vill ju inte skilja mig, men just då...
Nej, men jag vet. Och det här kommer ju bli så här, jag fattar inte så här, klipp till om 10 år, då är det så här, då är det så här, den typ, man fick ett löskokt ägg fast man ville ha hårdkokt, då är det så här, nu blir fan skilsmässa. Alltså den, nej, men det här... den är ju liksom helt, den är helt uttömd, den där ordet skilsmässa.
Ja, ja, nej, det kan man inte, det så är det ju, men det, som, det var det som kändes skönt, att det faktiskt togs på allvar, alltså just, för att jag tror att man ändå, man kan känna av när det, när, för jag var så, just det där att jag inte var arg, att jag bara var helt likgiltig, det är ju det läskigaste, det klarar inte män av alltså.
Nej, exakt, det gör de inte.
Han var så rädd, han var som en blöt katt sen hela helgen, du vet, och bara,
så jävla skönt att du satte dit honom.
Vad ska jag fussa dig dit, och vad ska vi göra, och ta Greta till simhoppet och hämta den och göra det, och det var det ena efter det andra, och det köptes mat och lagades mat.
Alltså,
nu är ju han hemma pappan så att säga, just under de här veckorna, alltså när han är hemma så blir det ju så, framförallt eftersom jag arbetar så mycket. Och då, så normalt sett gör han ju det här hela tiden. Men, och sen kanske vi lagar ihop och så, men han måste ju handla och göra allting. Men det blev liksom som om hela, han var liksom på lite dåligt humör, så som män kan vara, tycker de, hela veckan. Och sen blev det, spolades det upp där på fredag, han inte ens hade handlat varken fredagsmys då, efter jag hade kommit till liksom... när jag hade varit på inspelning och hade haft liksom en skit... liksom...
Ja, nej gud, alltså det är en sån jävla droppe. Alltså den där droppen, det, då kokar det över.
Varken middag, fredagsmys eller mjölk eller sånt som behövdes till frukost nästa dag. Så att då blev...
Katastrof.
Så jag tappade, men det var konstiga var då att jag då inte... Jag tappade det liksom på det sättet att jag inte blev ens arg, för jag orkade, jag bara, då kan jag lika gärna vara ensam, så kände jag. Men sen så då när han var snäll igen på det, när jag, och vi kunde också ha en ganska, det är ganska ovanligt tycker jag, för jag tycker ofta män, och vi kanske kvinnor också, vi blir så motreaktioniga liksom, att man ska...
Ja, men så fort man får skit på sig, då vill man kasta tillbaka skit. Man är ju jävligt dålig på att så här... Och det där har vi ju pratat om, för det där har jag ju fått lära mig i parterapi. Det är ju typ det viktigaste. Du ska först konfirmera vad den personen nu gnällde om, och sen kan du komma med din.
Precis.
Du kan inte liksom köra på.
Och det var det han gjorde. Det var helt sjukt alltså. Han var så...
Han hade typ haft något så här smygletat så här råd. Konflikt.
Ja, jag vet inte, men det var exakt så han gjorde, att det var liksom då att så här, han lyssnade på vad jag sa, för jag var ju också helt lugn, och sen så var det så här, ja, men vi behöver väl ändå inte skilja oss. Nej. På måndag redan. Ja, men och sen så blev det som ett prat och en uttömning liksom, som tror jag behövs i, alltså på ett då inte argt sätt, utan på ett skönt sätt. Och det var...
Men Issa, det här tycker jag tycker det är så himla skönt att höra. Här kan jag bli så irriterad på mig själv, att jag faktiskt inte kan vara så där ärlig. För att jag är alltid så jävla... I precis alla situationer är jag alltid så rädd för konflikter, så jag mycket hellre backar tillbaka och blir då som sagt surkärring eller så här...
Ja, man blir arg. Man håller det inom sig.
Passivt aggressiv, ja. Jag kan inte ens erkänna det för Henrik, att jag är passivt aggressiv, även fast jag sitter och säger det här nu, att jag vet att jag är.
Ja, och kanske då också bitter, lite bitter. Det är ju det värsta. Det kan du inte vara.
Ja, 100%. Så dåligt. Ja, det är det värsta, och det har vi precis pratat om.
det är man ju själv också.
Det är en jävla skärpning på det där.
Det är jag också ändå.
Ja, men det är värsta skärpningen på det där.
Ja, nej men alltså... Jag tror att alla folk reagerar olika på en sån. Alltså, jag tror att väldigt få människor kanske använder sig. Alltså, men det har vi pratat om innan, att vi väldigt lätt använder oss av skilsmässoordet. Och det är som du säger, till slut blir det så här, har du kokat ägget fel? Liksom då, nej, då skiljer vi oss. Men...
ni kommer få ha något annat så här kodord för vad som är så här riktig skilsmässa.
Ja, nej men precis. Det har vi ju kört med också, att vi har kodord när jag tycker typ att han är otrevlig mot barnen, då säger vi typ så här Oklahoma.
Aha, du vet typ så. Mycket intressant. Smart.
Ja, du vet att men de får ju, jag kommer inte ihåg, det var länge sedan vi höll på med det, men det var så här, och han hade något annat till mig då.
Gud vad smart. Det ska jag faktiskt ta upp med Henrik. För det där är ju, för nu är det så här, blinkningar funkar ju inte. Det finns inget annat. Man kan inte ha något hemligt språk, för att här pratar alla engelska.
Nej.
Och Ellie pratar typ mandarin och spanska redan i skolan. Så det finns liksom ingenting att gå till.
Nej, jag vet. Det är hemskt. Och dessutom, skulle man börja prata ett annat språk så skulle de ju barnen förstå att man pratade om dem. Så det skulle ju vara jättekonstigt.
Bokstavera är kört, allt är kört. Allt är precis 100% kört.
Nej, så det är Oklahoma. Du måste ha två så här ord som betyder då, så här, nu har du gått för långt. Bra. Och då är det Oklahoma eller något annat.
Det ska jag komma på.
Nej, men jag tror ändå, även om man är sån som använder nu ska vi skilja oss meningen enkelt, så tror jag att man känner på sig i en relation när man känner varandra så väl, när liksom droppen har runnit över.
När luften har gått ur rummet liksom.
Men det tror jag faktiskt.
Och det är väldigt obehagligt. För det där har jag hört någon som berättade det där för mig, som hade så här sjukt mycket bråk och konflikter i sitt äktenskap. Och sen en dag var det bara så här, ja, men han beskrev det som att de gick och la sig på kvällen och hade väl haft något så här tjafs. Och sen så var det bara så här, han bara kände så här, det fanns typ inte luft att andas längre. Det var bara över. Och hon fattade inte det. Alltså det var så hemskt. Jag förstår du paniken?
Ja, gud vad hemskt. Ja. Men jag, precis. Så att, men jag tror, ja. Alltså vi alla lever ju på olika sätt, men alltså jag vet ju on good days att jag vill vara med Filip och han vill vara med mig, men sen så när man är riktigt liksom, när man tycker att bägaren har runnit över, då tycker man, den sekunden tänker man ju att det är det man vill.
Ja, nej men, och det här är ju också väldigt intressant, för det här har ju också jättemycket med att göra med den åldern vi är i, för det är både så här, när man har varit tillsammans med någon så här länge, så kan man ju verkligen ha sina konflikter och man kommer ju längre och längre fram, och det så här känns ju bättre och bättre när man har liksom, alltså bråken blir ju inte lika jobbiga för man förstår ju varandra för att man har levt så länge. Men en grej som är så jobbig i våran ålder är ju det här med våra hormoner och allt som spökar så mycket, för det här lyssnade jag på faktiskt en podd häromdagen, att det är så många som faktiskt skiljer sig onödan på grund av att de liksom är i sån hormonell obalans. Alltså på riktigt. Ja, för du kan liksom bli helt galen utan att ens liksom förstå det själv.
Ja, fast jag tycker också att det är som vi har pratat om tidigare. Jag vet inte om vi har pratat om det i podden eller inte. Men att det är också så här att nu är barnen så stora och man fattar att snart kommer de flytta utomlands, tänkte jag säga. Snart kommer de flytta hemifrån. Om man inte har det tillräckligt bra i sin relation så är det typ inte värt att vara kvar.
Nej, det är klart. Nej, verkligen inte.
Alltså när de var små var det ju typ så här, jag måste ha den här andre sjömannen eller kaptenen eller vad heter det där på flygpilot, andre piloten, för det går inte att göra det här fel ungefär. Alltså, eller man hann inte ens tänka på om man var lycklig eller olycklig. Nej, det är det.
Du vill inte skilja dig och ha varannan vecka, för det är för det.
Ja, men det kan man ju, om vi struntar i alla de där tankarna, så var det ju så att man egentligen inte ens hann tänka på om man var lycklig eller olycklig.
Det var för busy.
Utan det var ju bara liksom bryta blöjor och det luktade bajs. Det luktar bajs och någon hade stoppat in en Lego i munnen och den tredje hade stoppat in någon till toaletten så den välde över.
Ja, gud, det är bara släcka bränder.
Och det var ju liksom, så att det är, nu har man ju ändå tid på att tänka, är det värt att leva med den här personen? Och det, om man kommer till den slutsatsen att det är det, då ska man göra det. Men eller i alla fall för mig då. Men jag tycker också att det är så intressant, för när man tänker de där mörkaste tankarna, alltså, nej men nu, så som jag kände i lördag, de minuterna tänkte jag ju att det här blir toppen, alltså jag att
vet.
Jag typ ville det,
jag
fast jag vet ju någonstans att jag inte vill det. Det är konstigt.
Jag håller helt med.
Det är jävligt konstigt.
Man är ju där ibland liksom och snuddar på den här tanken, men jag och Henrik har ju väldigt så här, vi älskar ju varandra och vi kan ju ha det jävligt stormigt. Men jag tror verkligen att vi båda två, och så här 100%, precis som ni också, så här, ser en framtid tillsammans. Att också man ser fram emot så här, att man faktiskt kommer stå där tillsammans och inte bara med barnen. Men att man också har sina egna, man har ju väldigt så här, i alla fall i Henriks mitt fall, har ju vi väldigt olika liv också. Så att vi lever ju liksom lite så här parallella liv och gör våra egna grejer och han drar till stugan och gör sina saker. Men sen älskar vi ju hänga med varandra när vi är med varandra liksom. Mm.
Det är samma här, alltså jag skulle inte klara av, det är därför jag tror att det är jättebra för mig att Filip, alltså för vår relation att Filip är borta och så vidare. Alltså,
ja, men jag tror att det är väldigt positivt att man inte bara gör allting tillsammans.
Nej, men alltså det handlar ju om frihet också. Jag hade inte klarat av att känna mig, jag måste känna mig fri, och då menar jag inte att jag vill ligga med någon annan eller så, utan det är friheten för mig är jätteviktig, det har vi pratat om innan också.
Otroligt viktigt, men också här, det är fan helt omöjligt att sitta och ha 100% samma intressen. Det är väl klart att man har olika saker som man är intresserad av. Och olika människor man vill umgås med, olika saker man vill göra.
Det är, då vi kommer tillbaka till Pamela helt enkelt. Att man älskar någon så mycket så att man vill den väl. Man vill att den ska ha roligt. Så att man såklart säger ja till allting.
Ja, exakt.
Och så, då förväntas man också, att, då förväntar tillbaka. Jag mig också att jag ska få det tillbaka.
Verkligen, man får inte lika mycket tillbaka. Det vågskålen är ganska ojämn.
Ja, ja, så
men,
den,
men jag tror så här, ju äldre barnen blir, desto jämnare tror jag vågskålen blir. I och med att det då också blir så där att då har man ju inte lika stort ansvar för barnen som det kan bli som mamma. I alla fall, jag har ju velat ha det stora ansvaret, men jag kan ju också vara sur över det ibland. Men jag tror att när man, ju äldre man blir, så känner man ju att det blir, finns ju mera tid över, mera liksom... mer utrymme för att fokusera på annat.
Ja, men man måste ju ha kul ihop utan barnen. Annars är det ju, alltså det är det.
Och
det är
där, 100%.
Det tror jag man känner ganska, alltså väl, ifall man ska fortsätta eller inte, så att säga.
Absolut.
Eller, ja, så är det för mig i alla fall.
Ja, men jag,
alltså humor och frihet. Och kanske något ligg då.
Mm. Och sen kanske man ska ta till den där, sticka till med så här kniven och säga att det blir skilsmässa på måndag.
Ja.
När
det
går.
Det piggar alltid upp. Det piggar alltid upp. Alltså, jag kan lova dig att jag blir...
Du förstår vad du skulle pigga upp här eftersom det aldrig händer här.
Jag kan lova dig att det reageras. Då blir de livrädda, de där små pojkarna.
Nej, nu blir det skilsmässa.
För i grund och botten är de ju bara små pojkar som är liksom, som behöver en mycket mer än vad vi behöver dem.
100%. Nu blir det skilsmässa.
Nej.
Utan att de ens har gjort något.
Ja. På tal om det så var det också jävligt kul när eftersom han då får ta alla de här mamma-grejerna nu för tiden, så vi har ju han som gick på utvecklingssamtal då, som är den här veckan eller förra veckan. Och då hade jag ju sagt till honom innan när han skulle till Oggis lärare, du vet vi pratade om det, hur snygg, att jag inte kunde koncentrera mig förra, vi har ju pratat om det i podden, så att Oggis lärare har alltså är så snygg, va? Så att det går liksom inte att ta bort ögonen, han ser ut som en ung Pontus Gårdinger, och så, han är så läcker så att inte klokt. Jag hoppas helt inte otroligt. Hans fru eller någon hör det här, för det är så pinsamt.
Ja, det är verkligen jättepinsamt. Pinsamt för Oggy också.
Det är så pinsamt.
Att alltså, du tycker det.
Ja, men då så hade jag sagt det till Filip. Alltså, du vet, bara, och det hörde Oggy, så han vet att jag tycker... Alltså, alla tycker det. Alla säger...
Men tycker Oggy också det?
Ja, men tydligen tycker alla tjejer på skolan det också. Förstår du? Det
är... Men hur gammal är den här läraren?
Ja, men han kanske är 40 då.
Men ja, så han är ändå en ålder. Liksom.
Han är en DILF, säger de. Alltså det säger även de här ungdomarna då. Och då så sa jag så här till Filip, förbered dig, säger jag bara. Förbered dig på liksom det snyggaste du någonsin har sett. Han är så sjukt snygg. Och då märkte jag ju liksom att Filip blev lite irriterad. Jag bara, liksom, du vet.
Ja, men det är också lustigt, för att de kan inte heller riktigt avgöra, tror jag, vad som är en snygg kille eller inte.
Fast det är det här som är, då inser jag ju hur snygg han är, för att sen kommer han ju tillbaka, för först så bara typ, men du behöver inte berätta för mig om du tycker jag är snygg ungefär liksom, lite sådär. Ja, och jag bara, men alltså det här är något utöver det vanliga liksom. Ja, och sen kom han till, efter samtalet så ringde han upp mig och bara, jag kunde inte koncentrera mig, jag kunde inte sluta ögonen från honom, det var det vackraste jag någonsin har sett.
Men det här är ett sinnessjukt. Nu måste du googla upp den här personen så att jag kan få se.
Ja, jag ska skicka en bild till dig. Nej, alltså han är så snygg.
Nej, sluta. Ja,
förlåt. Men det var ju roligt liksom, för att till och med Filip kunde liksom inte hålla sig från att berätta hur vacker han var.
Men det är ju någonting sjukt, och det där har vi ju pratat om, för att det har väl också med så här, att man är den åldern. Det är så här, det är inte jättemånga människor man tycker är snygg. Man tycker alltså, typ att alla, man tycker, nej men man tycker folk, man tycker alla är så här fina och alla har liksom sina grejer och man gillar alla.
Ja, jag tycker Leonardo DiCaprio är snygg och så Harry Styles och Justin Bieber.
Ja, men man går inte runt och tycker, men det, men Issa, det är så här, i våran ålder man går inte runt och tycker att folk är fula heller, utan det är
nej,
här,
nej nej precis.
Folk är bara folk.
Men det här är liksom så att du börjar stamma.
Nej, men ta fram nu en bild så att jag får se.
Ja, jag gör det sen när vi får led.
Ja, jag är så sugen på att se hur denna ja, person ser ut.
Men hur som helst, det var kul att faktiskt även Filip förstod vad jag menade. Det är ju alltid skönt, eller hur?
När du, så här, nästa föräldramöte som du går på, så när du kommer hem så säger du, nu blir det faktiskt skilsmässa.
nu
blir det av, Filip.
Så skönt också att vara gift med en lärare. Ja. Slippa göra alla läxor.
Underbart. Fantastiskt.
Det är ju perfekt ju. Nej, jag har ju, Filips båda föräldrar har ju varit lärare, så för mig, de gör ju alla läxor.
Och lärare är ju världens bästa människor. Ja. Det är liksom så här, att vilja ha det jobbet och göra det jobbet och brinna för det jobbet, det är faktiskt något av det finaste som finns och viktigaste som finns. Ja. Det är det viktigaste jobbet.
Otroligt.
Det och sjuksköterskorna.
Ja, men såklart. Och farmor till exempel har ju idag, han är ju då, båda de två, både farmor och farfar är gamla lärare och bland annat. Och farmor har ju då gjort läxan med Greta i 3,5 timme till exempel. Så mycket hjälp på det sättet.
Ja, så mycket. Otroligt.
Mm. Men så att det är fantastiskt.
Gud, vilka underbara människor. Hur ska man ens kunna mäta sig med de här människorna?
Nej, det går inte. Det är bara glömma. Ja, men jag kan ju inte ens Gretas matte, så det blir ju svårt om man säger så. Det är ju, så att därför måste man antingen ha farmor eller någon sorts läxhjälp. Det har vi pratat om.
Du, jag har ett beautytips.
Ja, vad kul! Beauty!
Utan liksom, jag kan ju inte sminka mig eller göra någonting, men jag kör ju ändå läppstiftet som du har sett att jag har satt på.
Ja, verkligen. Du har satt på. Jag tänkte så här, gud vad du sätter på.
Du, har jag kanske till och med tipsat om det här förut. Men det här läppstiftet är så underbart. Jag har fått det av...
Är det Gucci
Nej.
Igen eller?
Har jag pratat om det här förut? Lisa Eldridge.
Nej, det känner jag inte igen.
Och det går att köpa online. Lisa Eldridge i färgen Dance Card. Det här är ju min kompis Karas favoritläppstift. Hon kör det här. Hon har alltid ett i väskan, ett hemma.
Vad är färgen Dance Card?
Färgen heter Dance Card. Älskar själva guldförpackningen med den här läppen här uppe på toppen.
Men vad är Lisa Eldridge från det? Jag har aldrig talat om det.
Nej, men Cara är ju engelska, så jag antar att det är någon brittisk märke, va?
Mm-hmm.
Hon säger att det här är liksom absolut bästa läppstiftet man kan ha. Alltså, för det är också så här... Ser du?
Ja, ja, men det blir bara helt som att läpparna har en färg.
Oh,
alltså så att man inte ser död ut på läpparna helt enkelt.
Nej, men precis. Ja. Och har man liksom gjort någonting så här, man vill se lite piggare ut.
Perfekt.
Ja, men Lisa Eldridge i färgen Dance Card.
Ja, det där är ett måste i våran ålder också. För att läpparna blir ju bleka som huden.
Ja, jag vet.
Det är inte direkt hallonfärgade läppar längre, om man säger så. Som man hade som
barn. Nej, det är helt sjukt. Man tappar pigmentet där.
Ja, det gör man. Det är det man gör.
Och då finns det ju de där olika behandlingarna man kan göra. Men det är jag lite rädd för. Det skulle jag aldrig våga göra.
Nej. Det var det säger du nu. Klipp till om 3 månader. Då har du plötsligt helt hallonröda läppar.
Nej, för fara. Det gör jag inte. Men du, vi kanske måste, det är säkert jättemånga som redan har pratat om den. För alla pratar ju om den. The Last of Us. Har du sett den eller?
Ja.
HBO's nya, vad kan man kalla det? Vad heter det sån här? Undergången.
Ja, det är en dystopia. Det är en dystopia. Och jag älskar ju sådana sorters serier. Alltså när någonting händer, typ, alltså, till hela jorden går under och sånt där. Det är det bästa jag vet. Jag älskar verkligen det. It might not be her father. She was someone's. You trust me? Men Men och jag tyckte första avsnittet var ganska intressant, men det som jag, det var jobbigt, för jag tittade på det med Oggy och Filip och de störde sig så mycket på, och Gäst också dessutom, att det var exakt som tv-spelet eller dataspelet. Jag bara, men det är väl hela meningen.
Jag har ju aldrig spelat, jag har ingen aning om vad tv-spelet är, men jag har också bara sett första avsnittet. Jag tyckte att också faktiskt att det var jättebra. Jag brukar inte gilla sånt där, för jag brukar tycka att det är för läskigt och för sorgligt.
Ja, jag älskar det.
Men det var ju sjukt, det var ju väldigt sorgligt med dottern och det. Men det var väldigt bra det första avsnittet som jag har sett. Jag har inte kommit vidare, men man kan väl rekommendera, eller?
Ja, Last of Us, varför inte? Men som sagt, har ni spelat dataspelet så får vi väl se. Den är ju byggd på ett dataspel som hette The Last of Us. Och det som jag tror att de har försökt göra, vilket jag tycker är ganska finurligt, det är ju att de har försökt filma det precis som att det vore en datavärld. För datavärldarna ser ju så jäkla bra ut nu för tiden. Alltså de har liksom inte... på något
det,
sätt,
det tänkte jag.
De har inte fluffat till det, eller vad man nu ska säga. Det är ganska så här, ja, det är lite ja, alltså, men och sen har ju till saken,
hur då
alltså,
liksom, jag fattar inte att det är spartanskt. Ja, men du vet, eller?
Ja, eller jag vet inte. Jag har ju inte spelat Last of Us, men här hemma har de gjort det. Och då sa jag så, men jag tror att det är hela meningen att det ska se ut så. Alltså att det är det de har tänkt på, att det ska var som dataspelet liksom.
Ja, okej. Okay.
Men jag vet inte, jag är inte specialist på detta. Men jag är ju en sån som, alltså jag tycker ju sånt är, jag älskar alla såna här Contagious och alla de här filmerna.
Ja, men det är ju jag med.
Ja, men det här är ju det. Det här är ju en sån. Alltså, det som vi faktiskt, vår generation har faktiskt fått vara med om en pandemi. Mm. Vilket är ju, alltså det var ju över 100 år sedan det hände sist. Liksom. Så det är ju väldigt ovanligt i sig. Men nu, som tur var, så verkar ju inte den här pandemin ha slagit ut hela mänskligheten. Men i The Last of Us så är det ju nästintill då i alla fall. Och jag tycker början är så jäkla spännande.
Alltså,
du vet, alltså det är liksom
någonting är på G att hända. Vad är det som ska hända? Hur ska det gå till?
Nej, men alltså jag menar det där, du vet, när de blir intervjuade. När han sitter så, alltså det är så jäkla bra.
Ja.
När det är liksom en Elon Musk typ liksom som säger så här. Nej, jag säger bara att det är mer troligt att det här kommer hända ungefär.
Och det är typ så här på 60-talet, det är ett gammalt tv-klipp från en så här intervjusituation i studion där man pratat om så här, vad skulle kunna slå ut mänskligheten.
Ja, och så är det, nej men och det tycker jag får lite sån här, men jag tycker...
Och sen är det ju, det är också lite så här, det är också lite jobbigt att det just är en mushroom som ska ta över liksom.
Ja, men en svamp.
In i folks system, för att det är inte så att det går dåligt för mushroomen just nu. Den håller ju på att legaliseras lite.
Ja, men det är inte en sån sorts mushroom.
Och den är poppis och den är liksom... Nej,
det är väl en sorts liksom... De menar väl på en sorts candida eller en sorts liksom svampsjukdom inifrån på något sätt, eller? Jag förstår inte riktigt.
Nej, men det är ju, alltså, det är ju en shroom.
Liksom. Är det ett knark? Så
ja.
Jaha, det har inte jag fattat.
Nej, men det är inte knark, men det är så här, alltså, om du är en så här, om du har läst på mycket om shrooms, så är det ju exakt det här alla håller på att säga, att så här, shrooms, allting, hela mänskligheten, nu vänta. Hela mänskligheten, alltihopa, är ju en enda stor skär. Vi är ju en enda stor...
Shroom.
Jag kan inte förklara. Ja, det här är det Mona har sagt till mig.
Nej, men alltså det vi är ju är en simulation. Det har vi ju redan kommit fram till.
Ja, det har vi kommit fram till, ja.
Ja, en shroom-simulation då.
Mm.
Men, och sen så är det ju liksom då lite larvigt, måste jag faktiskt säga. Den här otroliga hypen över avsnitt 3 då.
Men jag har inte sett avsnitt 3, så du får inte hålla på och prata om det.
Men snälla, jag tror inte, men jag bara menar på...
Att alltså, det är en gay-kärlekshistoria liksom.
Ja, men det är liksom så här, alltså det är lite för simpelt för att det ska vara så jäkla uppsåsat, tycker jag. Men det är ju en smaksak helt enkelt.
Mm.
Det var väl inget fel på det, men det var inte heller något så här, wow.
Nej. Det ska bli spännande.
Jag tycker också sånt är spännande, men det var jobbigt att vara liksom med folk som hade spelat dataspelet, så kände jag.
Mm. Ja, det kan jag förstå.
Mm. Läste av oss i alla fall HBO, och jag läste då att HBO har ju haft såna otroliga succéer det här året.
Mm.
jämfört med till exempel Netflix som går åt andra hållet. För då är det så att HBO har haft då, först såklart Game of Thrones, alltså vi pratar långt, och sen som är liksom den mest sedda tv-serien, typ all time high verkar det som. Och sen då House of Dragons. Och sen hade de ju White Lotus. Och sen...
älskar ju HBO.
Ja, och så Succession. Och så de har ju, och så nu då den här Last of Us som tydligen går, alltså den har mera tittare än någon annan liksom hittills. Så att den, det är en dundersuccé, Last of Us på HBO.
Mm.
Vi är säkert sist på bollen.
Ja, det är säkert. Men jag måste bara, det här med den här svampen, jag måste bara ta fram en artikel som jag läste i The Guardian.
Ja.
Men det här vet ju säkert också jättemånga människor. Men att mushrooms är så otroligt smarta att de kommunicerar med varandra under jorden och sådär, det vet du.
Nej, det visste jag inte, men det var jätteläskigt.
Det är läskigt. Väldigt läskigt, Isa. Och alltså, de kan alltså kommunicera med upp till 50 words enligt forskare. Buried in the forest, litter of or sprouting from trees, fungi might give the impression of being silent and relatively self-contained organisms, but a new study suggests that they may be champion communicators. Det är som matematisk analys. Jo, visst är det lite läskigt alltså. Att då...
Sluta. Det är ju för det är simulation. Det är simulation där också.
Det här är, men det här är på riktigt. De kommunicerar liksom.
De är datastyrda.
De kommunicerar med varandra, alla de här små svamparna. Man tror att de så här sticker upp där i gräsmattan och är så här oskyldiga små jävlar.
tills man stoppar dem i munnen, då förstår man att de inte är så oskyldiga.
Nej, exakt. De är inte så oskyldiga. De håller på där. Och nu kan de ju hjälpa folk ur trauman, de kan ju få folk psyken att må jättebra, men de skulle väl säkert också kunna få folk att må dåligt.
Ja, men då, nu är det ju ett till land som har legaliserat både MDMA och svamp då för posttraumatisk stress eller trauma och så.
Nej, men jag tror på det, men jag tror också så här. Jag tror att det kan absolut hjälpa jättemånga människor som har så här långa depressioner och som har varit med om traumatiska saker och så. Det vet vi, det har vi ju sett bevis på. Men jag tror ju också att det är så här, det är klart att det är någonting väldigt speciellt med en art som kan kommunicera på det här sättet.
På tal om det så tycker jag att vi nästa vecka ska prata om en poddserie som handlar om just det här.
Vi fortsätter med svampen.
Nej, svampen. Jo, men alltså det är alltså forskare och läkare från Karolinska som är nere i Amsterdam på någonting som heter Hotel Europa, tror jag.
Mm.
Och så har de startat en podd som heter, vad det nu är. Det, jag kan för lite nu, jag måste lyssna. Där de har då ett case per fall. Och där, alltså de här läkarna typ slutar sina jobb på Karolinska för att de tror så mycket på den här nya liksom, forskningen när det gäller då det här. Men det tar vi nästa vecka.
Ja.
Ska vi avsluta då? Så får du ta boktips och sånt nästa vecka.
Ja, men du, vad himla härligt det var att höras. Och tills ni hör oss igen nästa vecka hittar ni oss på Instagram som This is 40 Pod.
Ja, och jag heter Isabel Manfrini. Det var så mysigt att prata med dig som vanligt.
Ja, puss och kram på er. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej! Serves.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.